Vi har ju haft en serie här om bön. Och tanken är inte att vi ska avsluta den serien. Jag hade faktiskt eller ett budskap förberett. Men sen, ni vet hur det är ibland, liksom man börjar tänka på någonting annat. Och det är någonting som ligger en på hjärtat. Sådär, så att man klämmer in någonting annat här idag. Och det är faktiskt några tankar som jag började på redan i fredagskväll där när jag var i Mullsjö. Vi kan börja med att be. Herre, vi tackar dig för gåvan vi samlade in, sången vi fick höra. Vi tackar dig för de vittnesbörd också om hur du griper in i människors liv övernaturligt. Och vi har behov som vi inte vet att vi har, och det är de som du vill möta. Sen har vi en massa behov som vi hävdar att vi har, men vi har det egentligen inte. Och det är inte de som du vill möta, utan du vill visa oss verkligen vad vi behöver. Och vi ber just nu här att du talar till våra hjärtan underbart. Bygg upp oss Jesus i tron, bygg upp oss Jesus i ordet. Led oss Jesus, låt din ande leda mig i predikan och oss då vi lyssnar, att vi skulle höra bortom orden, att vi skulle bli undervisade av anden på djupet, så att vi kan ta till oss och tillämpa ordet i vardagen och i de situationer som vi befinner oss just nu. Signa ditt ord, amen. Jag vet att en del av er säkert har hört den här illustrationen som jag nu kommer att använda. För jag berättade den för ett antal år sedan. Jag kommer ihåg också att jag nämnde den i ett sammanhang här när pastor Peter och jag var nere i Malmö här förra vintern. Men jag har ju under ett antal år studerat, och just det här studietiden som då... Alltså jag har ju studerat tidigare i livet också. Jag har ju varit barn och gått i skolan. Men just det här sista lilla inflikningen då varade i 7 år. Och det här var liksom mitt under den här perioden. Och det gick till så här att när man skulle ha ett prov, så var det inte ett sånt där prov som... Vi tänker då liksom, man får 3 frågor och sådär, skriv någonting, utan det är liksom väldigt avancerat. Och det gäller att kunna sin sak, och man går till internet och sedan så möter man professorn där och så får man frågan och sen ska man skriva. Och jag skrev då under 6 timmar. Jag hade lite vatten, jag hade lite russin för energins skull. Jag åt russin och drack vatten där, och sen skrev jag nonstop i 6 timmar. Fingrarna glödde. Och tyckte naturligtvis i mitt hjärta då att jag har ju sådär orimliga krav på mig själv. Men trots de orimliga kraven så tyckte jag att jag hade gjort ett hyfsat jobb. Och klockan var 2 på natten när jag var klar. Och jag trycker då på en knapp som råkade vara delete-knappen. Och helt plötsligt försvinner alltihop. Jag går och väcker Taina. Och ser helt liksom hysterisk ut. Och säger, vad är det som har hänt? Har någon dött? Säger hon. Nej, jag har raderat 6 timmars arbete. Och problemet var följande. Att den här professorn hade jag lite sådär av en speciell inställning till. Jag tyckte att han var lite kaxig. Jag tyckte att han var lite si och lite så. Ni vet sådär hur vi tycker om varandra sådär. Och jag hade liksom stämplat honom var på ett visst sätt. Så jag tänkte liksom att jag vet vad han kommer att säga. Skyll dig själv. Varför sparar du inte kopia? Och så vidare. Och jag brukar göra det. Men av den här gången gjorde jag inte det. Jag var helt säker på det. Men jag tänkte jag måste ju ändå ringa. Och hur får jag tag i honom klockan 2 på natten här, var klockan 8 på kvällen där. Så hittade jag då ibland mina papper att han hade något sån här nödnummer, något mobilnummer. Tänkte det gör väl inte saken bättre, jag ringer honom på fritiden liksom. Så jag ringer upp och där är han. Och sen, då säger han till mig tre saker. Och jag vill citera de här sakerna. Det första han säger, det är: jag känner till ditt rykte. Eller han sa egentligen så här: I know your record. Och record kan vi ju då översätta med protokoll. Alltså jag känner till ditt protokoll. Men så säger man ju inte på svenska. Och då säger jag rykte. Det låter kanske också inte riktigt rätt. Men han säger så. Och vad menar han med det? Ja, han visste att han menar att du har varit en bra elev. Så jag vet vad du så att säga kan prestera och vad du brukar prestera och så vidare. Så jag har inget problem med detta. Och sen säger han nästa då att jag ger dig kursens medeltal eller genomsnitt. Med andra ord, när alla har gjort sitt, alla uträkningar har gjorts, så får du snittet. Och då tänker jag givetvis i mitt väldigt otacksamma hjärtan att tror du inte att jag presterar bättre än genomsnittet? Men det sa jag inte, jag sa tack så mycket. Och sen så säger han för det tredje så här: hur mycket är klockan där? Jag säger ja, 2 på natten. Oj, säger han. Jag föreslår att du går till sängs nu och får lite vila. Så det var hans svar på mitt dilemma. Han sa: jag känner till ditt rykte. Jag vet vad du har presterat, jag vet vad du går för så att säga som elev. Det är inga problem. Jag litar på att du har gjort det här. Jag vet att du skulle ha gjort ett bra jobb. Jag ger dig kursens genomsnitt. Och gå nu till sängs. Vila. Koppla av. Tänk inte på det här mera. Det är ur vägen. Och för det första så visade han för mig en sida som jag inte trodde att han hade. Och jag tänker lite grann på hur vi ibland bygger upp våra föreställningar om vem Gud är. Vi tänker liksom att ja, Gud är si och så. Skulle den här situationen hända, då kommer Gud att gensvara på följande sätt. Eller reagera så här eller så här. Vi har liksom de här idéerna. Och det är helt ofattbart egentligen. Om vi skulle gå igenom allihopa här och vi skulle på något sätt göra en beskrivning av vem vi tror att Gud är, så skulle vi verkligen komma fram till garanterat lika många föreställningar om det som vi är antal personer här idag. Därför att vi har alla med oss någonting i bagaget. Vi har fått vår föreställning om vem Gud är, oftast genom föräldrarna, auktoritetspersoner, lärare, allt vad det kan vara. Eller genom den kyrka vi har varit i, den typ av undervisning som vi har hört och växt upp med. Så vi har en idé. Så att när vi träffas egentligen, det är inte så mycket att vi förklarar att oh, Gud finns och kanske vi ska tro på honom. Jag menar, det vet vi. Men frågan är, hurdan är Gud? Hur reagerar han på våra misstag eller på när vi gör någonting fel? Och jag vill kommentera lite grann bara runt detta. För det första, jag känner till ditt rykte eller ditt protokoll. Och vad är det för ett rykte vi har egentligen? Vad säger Bibeln om oss? I Romarbrevets 3 kapitel, och egentligen en stor del av kapitlet, men framförallt i vers 10, så står det att det finns ingen rättfärdig, inte en enda. Det är vårt rykte, det är vårt protokoll. Så att skulle någon liksom kolla upp oss som människor, så är det liksom helt fullt. Det finns inte någon som har en ren bakgrund. Så att alla har syndat, alla har kommit till korta inför det som är Herrens norm, helighet, karaktär och natur. Ingen rättfärdig, ingen finns. Men det intressanta är att när det gäller oss troende, så ser vi i Korinthierbrevet, när aposteln Paulus skriver till dem, så säger han så här att ni alla heliga. Men vänta lite nu, det är ju korinterna. Kommer ni ihåg första Korinthierbrevet? Det är liksom det ena efter det andra. De begick fel, de gick misstag, de syndade. Alltså kyrkan var helt och hållet nerlusad med problem. Det var helt och hållet fel. Ändå börjar han sitt brev med att säga till alla de heliga i Korint. Han säger inte liksom att vissa av er då som har levt rätt och så vidare. Nej, han säger alla ni heliga. Det vill säga att i hans ögon, som var också Guds ögon, han hade Kristi sinne, så var de heliga. Varför? Inte därför att de hade gjort sig förtjänta av det, inte för att de har blivit, inte för att de hade producerat någonting, men därför att de hade trott på honom som gör oss rättfärdiga. Så vad var deras rykte? Ja, vi skulle säga, ja, det var den här församlingen som hade splittringstendenser och kötsliga trender och det ena med det andra. Nej, han kände till vad som pågick i församlingen från ett rent praktiskt perspektiv. Men vad säger han? Jo, han säger, alla de heliga i Korint. Jag tycker det är fantastiskt. Och vi i första Korintierbrevet 6:17, vår pånyttfödda ande, vi blir födda från ovan, Johannes 3:3, när vi tror på honom. Vi har blivit förenade med Guds ande. Det betyder att ur ett andligt perspektiv, den immateriella människan har blivit född på nytt. Och denna pånyttfödda människa har förenats med Guds heliga ande. Och det är en väldigt stor grej, därför att Bibeln säger att Gud, som är helig rakt igenom, kan inte umgås med någonting som är mindre heligt eller fullkomligt än han själv. Så det betyder att om vi ska kunna förenas med hans ande, då måste också vår pånyttfödda ande vara fullkomlig och perfekt. Och det är det som har skett. Men inte nog med det. Det står också att vi har förenats med Kristus. Han är huvudet för församlingen. Vi är kroppen. Vi läser om det i Kolosserbrevet 1:18. Vi läser om det i Efesierbrevet första kapitlet, verserna 20 till och med 23. Men vi läser också om själva den här processen, eller proceduren kanske vi ska kalla det för, i första Korintierbrevet 12, verserna 12 och 13. Att var och en, säger han, till vilka då? Korinterna. De som var så kötsliga, de som var så ogudaktiga i sitt uppförande, som var tvungen att skriva ett brev och tillrättavisa olika saker. Men han säger om dem, vi alla. Det är intressant. Läs det, får ni se, det står vi alla. Han exkluderar ingen. Alltså alla de som har sett sin tro på Jesus Kristus som sin personliga frälsare. De, säger han, har blivit döpta in i Kristi kropp. Så nu är han huvudet och vi är kroppen. Och det betyder att vi är också organiskt förenade med Gud, Kristus. Så både den andra personen i treenigheten, nämligen Jesus Kristus, som är huvudet för sin kropp, och vi är hans kropp, organiskt förenade. Och den helige ande, som vi har blivit förseglade med i Efesierbrevet 1:13 och också i Efesierbrevet 4:30. Och även på ett annat ställe står det att vi är förseglade. Han har satt sitt sigill. Han har flyttat in i oss och sedan har han satt sin stämpel på oss och säger tillhör oss, eller tillhör mig, får ej brytas. Han är både avsändare, eller avsändare och mottagare av oss. Han förseglar oss med sin ande. Vi går genom livet förseglade tills den dag då han uppenbaras och tar oss hem. Ingen kan, ingen får bryta detta sigill. Så förenade är vi. Och när jag tänker på tanken om hur vida en kristen kan förlora sin frälsning, som ofta diskuteras, och man säger, jo, men hur långt ut på kanten kan jag gå innan jag trillar över? Hur mycket kan jag synda för att inte upphöra att vara ett Guds barn? Men Bibeln talar inte ens i sådana termer. Därför att om jag är förenad med hans ande och förseglad av samma ande, och jag har blivit ett med honom organiskt, jag är hans kropp, han är huvudet. Det betyder att jag kan inte skiljas varken från den helige ande eller från Kristus. Det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Och det betyder att om en troende ska gå förlorad, så måste jag ta både Jesus Kristus och den helige ande med mig till helvetet. Vilket är absolut omöjligt. Det är ingen plats dit Gud går uppenbarligen. Så tänk på detta, hur vi har ofta, vi tänker oss liksom ryktet. Vilka är vi egentligen? Och vi tänker att vi är de som vi så att säga förtjänar att vara rent mänskligt sett. Att det är så här jag lever, det är de här sakerna jag har gjort och det är de här sakerna jag inte har gjort. Och därför tror jag att det är så Gud ser på mig. Och det är också så som många människor lever och tänker. Man tänker inte i termer som att man är rättfärdig. Man tänker i termer som att jag är ungefär vad jag har producerat idag. Och vissa dagar så kanske det går lite bättre. Och då är vi lite sådär, kanske till och med lite stolta. Gud, idag kan jag väl kalla mig ditt barn. Andra dagar går det helt åt häcklefjäll. Liten förskönande omskrivning där, av ett starkare ord. Vi liksom tänker att wow, det finns inte en chans att jag skulle kunna kalla mig själv för ett Guds barn. Det är helt omöjligt. Men vet ni, vi är inte Guds barn på grund av ett gott uppförande. Är det någon här som vet att de har blivit barn därför att en dag när de skötte sig riktigt väl, så kom pappa eller mamma och sa, vet du vad trevligt, du har skött dig så bra så att nu har du precis blivit vårt barn. Alla vet att vi blir barn på grund av födseln. Vi föds till att bli biologiska barn. Men Bibeln säger att vi föds till att bli pånyttfödda, alltså andliga individer i den bemärkelsen. Även då vi ska få en uppståndelsekropp också. Det har ingenting med uppförandet att göra. Och samma nåd som vi får när vi tar emot frälsningen är också samma nåd som bevarar oss i frälsningen. Fostrar Gud oss? Absolut. Men han känner till vårt rykte, vårt protokoll. Vi har blivit lika rättfärdiga som Kristus själv genom tron. Och jag snubblade in på en blogg i veckan. Jag vet inte, jag sökte på någonting och helt plötsligt var det någonting. Jag blev lite nyfiken. Och det var någon kristen här i Sverige som skrev om. De sa så här: jag tror inte att vi föds i synd, utan att vi blir syndare när vi syndar. Det är precis tvärtom vad Bibeln säger. I Psaltaren 51, vers 7 står det att se, i synd är jag född. Och vet ni vem det är som skriver det? Det är David, kung David, som själv vid ett annat tillfälle kallas för en man efter Guds eget hjärta. Så även denne man som var en man efter Guds eget hjärta, som tog Israel till en punkt i dess historia som var helt fantastisk på grund av sin lydnad och överlåtenhet till Gud. Han säger om sig själv, se, i synd är jag född. Han sa att oj, 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 jag har begått ett misstag och därför blev jag nu en syndare. Det var inte bra. Nej, se, jag är född i synd. Så att vi föds till syndare. Och på grund av att vi är syndare redan i födseln, så begår vi synder. Men det är inte så att vi blir syndare först när vi gör de här synderna. Och jag tänker på hur han sa, jag känner till ditt rykte. Jag vet om ditt protokoll, jag vet vad du har presterat. Men vad säger Gud? Vi behöver inte prestera någonting. Vi har samma rättfärdighet oss tillräknad som Kristus har. Vi är lika rättfärdiga som honom på grund av tro. Och sen säger han så här, för det andra: jag ger dig kursens medeltal, genomsnitt. Han använder ordet class average. Och jag tänkte på ett skriftställe i Matteus kapitel 20. Som ni säkert är bekanta med. Matteus 20. Där talas det om vingårdsarbetarnas lön. vingårdsarbetarnas lön. Och han berättar en berättelse om hur en man äger en vingård. Och han behöver hjälp i vingården, så han anställer ett antal personer som han träffar på. De kommer dit tidigt på morgonen. De jobbar hela dagen, 12 timmars dag. Började antagligen klockan 6 på morgonen och jobbade fram till klockan 6 på kvällen ungefär under dygnets ljusa tid. Och han säger att efter 3 timmar så gick han ut och träffade på några flera. Ja, varför har ni inte kommit till min vingård? Ja, ingen av bjudit in oss, ingen har anställt oss. Ja, kom ni också. Han gjorde samma sak vid 6:e timman, som alltså är ungefär vid lunch. Han gjorde samma sak vid 9:e timman, som alltså är på eftermiddagen. Och sen gick han en liten runda också i 11:e timman. Ni vet hur vi har det här uttrycket på svenska, att någon kom i 11:e timman. Vi använder också ett annat uttryck, man säger grevens tid. Han kom i grevens tid, men i 11:e timman, det betyder liksom att man hann precis innanför dörren innan liksom det var för sent. Men det räckte, liksom. Han kom i 11:e timman. Och det kommer av det här uttrycket från Bibeln, att komma i 11:e timman, att komma sista minuten. Och det var ingenting konstigt med det här, de jobbade liksom och de kom in. Men det hände någonting märkligt när det var lönedags. De fick nämligen en dagslön. Och han började med de här som hade varit med hela dagen. De som kom i 11:e timman. Hade bara jobbat en timma. Och de fick en denar. Och en denar var den uppgjorda dagslönen. Och då tänkte han naturligtvis de andra att inte illa. Vad ska då inte vi få? Vi som har jobbat 3 timmar, 6 timmar, 9 timmar, 12 timmar. Men det intressanta var att han gav dem samma lön. Och naturligtvis så blev de upprörda och säger att vad är det här för någonting? Stopp och belägg. Vi rättare sagt som har jobbat hela dagen, vi har stått ut med solens hetta, vi har svettats, vi har blivit smutsiga. Får inte vi mer än de som kom i 11:e timman? Och så säger den här, men det var ju det vi kom överens om. Jag har inte gjort det någonting orätt. Jag har lovat er en denar för ett dagsverke och det har ni nu fått. Ser ni med onda ögon på att jag ger någonting gott till dem som inte har mänskligt sett förtjänat det? Alltså, ta din lön och gå. Och jag tänker det där med frälsningen ibland, liksom vi kan tycka då att någon person som kanske har levt ett väldigt dåligt liv och så blir de då frälsta på dödsbädden. Och så tycker man liksom, jaha, de får uppleva samma himmel, de får uppleva samma nåd, de får ta emot allt det här goda som är för Gud. Det är inte rätt. Och jag som blev en missionär och åkte till ett land där jag fick malaria och vad det nu kan vara, liksom jag gör den här listan väldigt lång, hur mycket mer förtjänar inte jag än den där personen som levde i sus och dus och sen bara på dödsbädden bad en enkel bön och Jesus kom in i deras hjärtan och de fick också del av det eviga livet. Vi tänker ofta så, men här är en bild av frälsningen. Du får någonting som du ändå inte förtjänar i den bemärkelsen. Det är samma. Det här är vad vi har kommit överens om. Gud har kommit överens, eller sagt till oss, rättare sagt, att om vi tror på honom, då får vi evigt liv. Det spelar ingen roll när vi gör det. Det spelar ingen roll hur mycket goda gärningar som vi har med oss för att komplettera det här. Han säger bara, det är tron som räknas. Om ni säger ja till den här inbjudan, oavsett om det är från början, tar emot Herren i söndagsskolan, eller det blir på min dödsbädd, jag får detta. Och den här professorn, han sa, du får kursens medeltal eller genomsnitt. Och jag tänkte där liksom att, vad är det för någonting vi får när vi tror? Vi får Guds egen rättfärdighet. Det är inte ens någonting som vi har kunnat prestera. Det är en gåva rakt igenom. Och jag tänker på hur nåden många gånger betraktas som någonting farligt. Man tänker på nåden som någonting farligt. Att får jag, eller ger jag till någon någonting som de egentligen inte förtjänar? Ja, då kommer de ju naturligtvis att ta detta som en ursäkt för att göra fel igen. Så ni har hört det hur många gånger som helst, liksom, att vi måste balansera nåden. Liksom, vi ger nåd till en viss gräns, men där så ser vi att nu börjar de att missbruka det där. Så att nu måste vi liksom komma in med lite andra grejer för att balansera det. Men vi ser ingenting sådant i Bibeln, att nåden måste balanseras, att den är begränsad på något sätt. Tvärtom läser vi i Titus 2, verserna 11 och 12, att Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktigheten. Titus 2, 11 och 12. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfrukt i den tid som nu är. Och det är fantastiskt att tänka på hur det här ordet för att fostra här, det är paideo i grekiskan, som egentligen är ett ord som betyder att träna ett barn. Så att det är Guds nåd som fostrar oss. Det är Guds nåd. Det finns inte liksom att tvinga någon, att hota någon, kan möjligen få oss att uppträda rätt under en kort tid. Men det är inte av hjärtat, som det står i Romarbrevet 6, att de har blivit lydiga detta evangelium och denna undervisning av hjärtat. Det är först när jag gör en personlig upptäckt av Guds nåd som jag verkligen vill tjäna honom av ett villigt hjärta. Och i Efesierbrevet 2, verserna 8-9 står det att vi är frälsta av nåd, inte av gärningar, på det att någon ska kunna skryta. I Romarbrevet 4-3 står det att Abraham trodde Gud. Det räknades honom så som rättfärdighet. Och sen läser vi i andra Petrus 1:1 att ni har alla fått ta del av samma frälsning. Det är aposteln Petrus som skriver de orden, och han säger att samma frälsning som jag har också ni fått, och kommer alla andra generationer som kommer att leva att få. Är inte det ganska fantastiskt att det är samma frälsning? Det är samma frälsning. Och han ger oss kursens medeltal, genomsnitt. Vad är det för någonting? Jo, det är Jesu egen rättfärdighet. Det är den vi får som en gåva när vi vänder oss till honom. Vad hade hänt om jag inte hade vänt mig till den här professorn? Jag hade inte ens haft ett prov att visa upp överhuvudtaget. Men på grund av att jag litar på det du säger. Jag ger dig kursens medeltal. Du får någonting som du inte förtjänar i den bemärkelsen. Och det är precis det som händer när vi blir frälsta. Vi får den här tillräknade rättfärdigheten. Och sen, för det tredje, så sa han: jag föreslår att du går till sängs nu. Och jag tänkte på det här med vilan i Kristus. I Hebreerbrevet, fjärde kapitlet, så står det så här i verserna 9 och 10: alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila, det är vers 10, får vila sig från sina gärningar liksom Gud vilade från sina. Och det här ordet för att vila här, det är katapousis. Katapousis. Och det är egentligen ett ord som är en sammanslagning av två ord, nämligen den grekiska prepositionen kata, som betyder ner, och det ord som vi faktiskt får svenska ordet paus. Ni vet, när man tar paus, då vilar man ju, man jobbar och så tar man en paus, 5 minuter, 10 minuter, så jobbar man vidare. Så med andra ord så erbjuder Gud en himmelsk paus som kommer ner ifrån himmelen. Det är ingenting som vi kan prestera. Ni vet hur det är, liksom när vi går på semester. ni vet, liksom på sommaren. Åh, jag har 2 veckor, jag har 3 veckor, jag har 5 veckor. Och sen ska jag in i höst. Och sen, ja, ni vet, alla de här semester. Sen kommer folk tillbaks från semestern. Och är mer stressade än någonsin. Och så hör man den här kommentaren ofta där liksom i augusti. Och när folk kommer tillbaka. Nu är man tillbaks på jobbet och får vila upp sig lite. Och liksom, det ligger någonting i det. Därför att vi kan inte vila. Därför att den vilan som egentligen Gud talar om här, det är en helt annan typ av vila. Det finns ingen vila i den här världen. Därför att vi lever som människor i ett ständigt uppror mot Gud. Och där finns inget. Vi ligger i krig med Gud. Exakt det som Bibeln säger i Romarbrevet 5 och verserna 1 och 2 står det att när vi nu har frid med Gud, eller fred med Gud. Som kan översättas både frid och fred. Och man har inte frid om man inte har fred. På engelska är det samma ord, peace. Men det är ett stavas med i, ett stavas med e. Men jag kan förklara det senare om någon undrar. Men det som är så viktigt är att förstå att friden i våra hjärtan kommer av att ta emot honom. Då kommer den ner ifrån himlen. Det är någonting övernaturligt som Gud ger oss. Och det här ordet är intressant också därför att det betyder också en boning, alltså ett hem, ett hus, en plats att leva på. Och jag tänker på en fantastisk vers som återigen psalmisten och kungen i Israel, David, skriver om, Psaltaren 27 och vers 4. Här säger han så här, fantastiskt. Hör Herre, nej förlåt mig, vers 4. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar, för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Och här ser vi hur han tänker sig att det finns ingen plats på denna jord, inte på hans egen tron. Inte i templet, inte i Israel ens när det stod på sin höjdpunkt som rike. Inte ens där finns det en vila. Men han säger att den verkliga vilan, den finns hos Herren. En dag ska jag bo hos honom. En dag ska jag vara med honom för evigt. Och många av oss, många här kanske har varit med om och upplevt perioder när man kanske inte har kunnat sova. Och hur otroligt jobbigt det är, hur svårt det är, hur trött man blir. Och man måste gå vidare liksom och jobba under dagen och vad det nu kan vara. Och till slut så tror man att man tappar förståndet. Liksom. Man är så trött. Och så kan man säga att den här världen är rent generellt. Men visst, jag hör människor prata på sina mobiltelefoner på bussarna och det låter som att de har allting under kontroll och allting som världen handlar om, det är bara att ha fest. Det är bara att ha fest och skälla och klaga på alla människor. Det är helt otroligt. Det är de enda sakerna jag hör. Antingen talar man SKIT om människor på telefonerna eller så berättar man om nästa fest man ska ha på fredag eller lördag. Det är det enda jag hör på bussarna. Och jag vill ha öronproppar med mig, eller jag lyssnar på några predikningar eller budskap. Men jag fattar inte, är det livet handlar om bara? Tala illa om varandra och sen att ha fest. Och jag hör ingenting annat. Och är det någon som pratar om någonting annat så blir jag så förvånad. Så jag faktiskt ärligt talat måste gå och prata med dem. Det har hänt att jag har gått upp till folk och sagt att det var väldigt roligt att höra. Du pratade faktiskt väl om någon. Du sa faktiskt någonting positivt. Men det finns ingen vila. Det är den här ständiga oron som maler och maler och maler. Liksom. Jag måste trycka ner någon för då känner jag mig bättre själv. Jag måste ha en fest för då glömmer jag mina bekymmer. Det finns ingen vila. Men kata aposis. Vilan kommer ner från himlen. Den är övernaturlig. Den är given av Gud. Därför att först när vi blir födda på nytt och vår ande blir förenad med Guds ande, kan vi ha en vila. Då upphör kriget. Vi kan fortsätta kriget i våra sinnen. Vi kan fortsätta kriget i våra känslor. Och det gör vi. Det är därför vi kommer till kyrkan, för att bli lite korrigerade av Guds ord och helig ande och så vidare. Men principen är så att i det ögonblick som jag sätter min tro på honom, då får jag en vila, därför att nu är jag harmoniserad med honom. Och som avslutning här, och den tanke som vi framförde redan i onsdags kväll, men i Jesaja 30 och vers 18, jag måste få med den också idag för jag tycker den är helt fantastisk, men Jesaja 30 och vers 18, så säger Herren, nej, nu hamnade Jeremia, Jesaja var det ju, 30 och vers 18, okej där. Han säger: därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud. Salig är alla som väntar på honom. Två saker i den här versen. Först står det att han väntar på att ge nåd. Det är inte bara det att han har resurserna, men han har också viljan. Han verkligen vill ge nåd åt alla de som vänder sig till honom. Han vill ge den här vilan till alla som ropar till honom. Men sen står det någonting som är fantastiskt. Och det är att han är upphöjd för att visa barmhärtighet. Och vi nämnde det här i onsdags. Men det är så otroligt att tänka på att Gud har etablerat en tron. Och vi vet inte hur den tronen ser ut. Vi kan inte förstå det. Därför att ni vet hur det är när människor ska: åh, hur är det liksom med Gud, har en tron i himmelen, nu ser den ut och så vidare. Men vänta lite nu. Det är Gud som är. Och det vi lever i, den fysiska materiella världen, den är skapad av honom ur intet. Den har blivit till. Och vi kan lära oss andliga lektioner genom att observera den fysiska världen. Så har Gud gjort det. Hans storhet, hans logik, allt, hur allting som, absolut. Men vi kan inte ta någonting i den här världen och säga att det är så här som saker och ting ska vara. Och hur ser det ut där uppe hos honom ungefär? Det är tvärtom. Det står till och med om templet som byggdes, att templet i Jerusalem är en bild av det himmelska templet. Inte tvärtom. Alltså, det finns ett tempel i himmelen, hur ser det ut ungefär? Det är tvärtom. Det finns en andlig verklighet. Så Gud har en tron i himmelen. Och jag lovar att till och med Salomons tron, som drottningen av Saba var så imponerad av, kommer inte att vara någonting jämfört med den här tronen. Den evige guden har etablerat en tron. Men det som är fantastiskt här, det är att han säger att den tronen är inte en tron av dom. Vi tänker oss alltid att Gud sitter på den här tronen och skickar blixtar i huvudet på folk och dömer människor så fort vi gör ett snedsteg. Ja, visst är Gud helig. Visst är Gud, är det omöjligt för Gud att umgås med någonting som är syndigt och fel. Men det är där Kristus kommer in i bilden. Därför att det står att han tog straffet på sig. Vårt straff. Vi går fria. Så den här tronen som på grund av Guds helighet måste vara en domens tron, därför han måste straffa synden och ondskan och ogudaktigheten. Men nu i Kristus har den förvandlats till en barmhärtighetens tron. Och den är upphöjd, så han säger att han har upphöjt sin tron, inte för att trycka ner oss, utan för att ge oss barmhärtighet. Och vi använder den här illustrationen om den italienske diktatorn Mussolini. Det sägs om honom att han hade ett rum som var stor ungefär som en gymnastiksal. Och i den här gymnastiksalen så hade han byggt upp som ett gigantiskt podium eller plattform. Och högst upp på det här podiet och plattformen så hade han sitt stora skrivbord. Och där satt han. Så när någon kom in och skulle fråga om någonting, så såg man upp liksom. Där satt han upphöjd för att utöva sin auktoritet och sin diktatorskap. Men med Gud är det annorlunda. Varför? Jo, därför att hans tron är upphöjd, inte för att trycka ner, utan för att ge nåd. Och det är exakt där det står om oss i Hebreerbrevet 4, verserna runt 15 där, för det står att vi kan komma frimodigt till hans tron. När vi har behov. När har vi behov? Alltid. Det står att vi kan komma frimodigt inför hans tron. Inte så här liksom reserverat eller är det okej idag? Nej, frimodigt kan vi komma inför hans tro och ta emot nåden och barmhärtigheten. Där finns en vila. Det finns en sån fantastisk vila i det faktum att Gud är för oss. Han är inte emot oss. Och jag menar, vilket fantastiskt resonemang. Jag menar, vem skulle kunna vara emot oss om Gud är för oss? Men hur svårt är det inte för oss, och jag i synnerhet, att tro att Gud är god? Att Gud vill ge goda gåvor. Att vi alltid liksom tänker att vi måste prestera. Jag tänkte om den här professorn. Han är si, han är så. Han kommer att reagera på det här sättet. Jag vill inte ha någonting med honom att göra. Men jag måste gå igenom kursen. Så jag går bara igenom kursen. Liksom, gör mitt. Och sen, ingenting mera. Gud arrangerar en situation där jag är tvungen att höra av mig till honom. Och då visar han sig helt plötsligt vara otroligt nådesfull. Och har en otrolig tillit. Han var en helt annan person. Därefter blev vi jättekompisar. Och jag tänker bara på liksom hur han sa att jag föreslår att du går till sängs nu. Jag föreslår att du får lite vila. Därför att den här saken är ur världen. Du behöver inte bekymra dig längre. Du behöver inte göra om kursen. Du kommer att klara det. Och jag tänker på hur viktigt det är för oss att ha en fullständig tillit.